Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bodin och sitter här tillsammans med Camilla Ranje Nordin och med Hans Bodin. Hej!
Hej!
Hej.
Vi får ju väldigt många frågor om näring och näringsämnen och kosttillskott och vad man behöver för att må bra. Och det känns ju som att vi har pratat om det här flera gånger, men vi tänkte att vi tar det här en vända till sammanställt i ett avsnitt. Och då tänkte jag så här, för att du och jag, Camilla, vi har ju tagit fram en kurs som heter Så återhand om din fascia. Mm. Och en stor del av den kursen är nästan en och en halv timme lång föreläsning om just näring och vilka näringsämnen man behöver. Och vi kommer inte prata en och en halv timme nu, utan det finns ju en kurs för det. Men det som slog mig när vi gick igenom den är att vi har en lite märklig syn på näring i allmänhet. Alltså när vi tänker näring så tänker vi oftast nästan kalorier, ja, istället för näringsämnen.
Det var väl så du sa att du hade fått en
fråga om kalorier.
Ja, precis. Ja. Kan ni inte prata om kalorier?
För sen har vi just gjort ett avsnitt om fett, och vi har gjort ett avsnitt om socker, om sötningsmedel och olika sätt att, alltså olika näringsämnen. Vi har gjort ett avsnitt om C-vitamin och magnesium och överhuvudtaget så. Men det kanske är en sammanfattande bild om vad är näring och vad är kalorier? Och jag tänkte vi kan öppna med det som landade mest av allt för mig när vi gjorde den här föreläsningen. Och det var att vi har en livsstil idag där vi förbränner mindre energi. Alltså vi rör oss mindre, så vi förbränner mindre energi. Samtidigt så utsätts vi för mer tryck. Alltså olika former av stress, olika former av belastningar, olika former av föroreningar, olika former av... Det är en annan typ av miljö vi lever i just nu än för 100 år sedan, säger vi. Och den miljön kräver mer näringsämnen. Alltså den förbränner mer vitaminer, mineraler, den typen av ämnen i kroppen. Så att vi har en livssituation där vi förbränner mindre energi och vi förbränner mer näring. Samtidigt så har vi en odling idag som gör att maten innehåller mindre näringsämnen, men mer energi. Och det där blir ju väldigt obalanserat. Så det tänkte vi skulle ta avstamp i idag och prata just om kalorier och näring. Så jag lämnar över till dig, Camilla, som vanligt.
Mm. Ja, kalorier då. En kalori. Det är ju ett mått på energi. Och folk säger ju bara hur många kalorier äter du, men man menar egentligen kilokalorier. Alltså 1000 kalorier då. Mm. Och nu har man ju sedan massor med år tillbaka gått över till att mäta den här energienheten i joule istället, kilojoule. Men en kalori, det är, om man ska, det är den energi som går åt att värma 1 gram vatten 1 grad.
Mm. Det här som är KCAL.
Ja, KCAL. Kilokalorier. Så kalorier stavas alltså med CAL då, om man säger i den. Och kilo, kåt står för kilo, så kilokalorier. Och samma sak då, så KJ, det är kilojoule.
Men har man kilojoule på?
Ja, egentligen så är det det man har gått över till.
Men ser du det på förpackningar?
Ja, det tror jag. Jag tittar nästan aldrig på energiinnehållet.
Ja, men alltså, jag har varit lite fundersam.
Fett och kolhydrater. Eller jag brukar titta kolhydrater. Därför att det som ger den här energin, det är ju framförallt kolhydrater, fett och så i viss mån proteiner också. Fast proteiner ska man ju egentligen inte äta för energiförsörjningen. Men om det blir överskott på proteiner så omvandlas det alltså till fett då, som då kan användas som energi. Mm. Så, och likadant överskott på kolhydrater omvandlas till fett, det vi inte gör av med då. Mm. På en gång. Men problemet nu är ju att vi får i oss alldeles för mycket energi därför att det är så mycket kolhydrater i det mesta vi äter.
Och socker.
Ja, men det är ju socker.
Ja, ja, exakt.
Det är ju socker. Det är ju en lättsmält kolhydrat. Mm, ja, så det var det jag menade. Fast det var förtäckt. Så att det är ju därför vi får i oss så enormt mycket energi. Vad skulle jag säga mer om energi?
Men det är väl samtidigt också att man är fokus, det är så mycket fokus på att man blir mätt eller på bukfylla eller för liksom den biten, att man äter för att man är hungrig och ska bli mätt och inte att man äter för att man ska bygga upp sin kropp. Om du går tillbaka till det här som vi pratade om.
Man äter för att, och Och det är egentligen energin som man har lättast att få i sig. Då. Jag ska bara säga att en kalori ungefär är 4,2 joule. Alltså en kilokalori är 4,2 kilo joule. Mm. Så att det är den cirka. Mm. Det är drygt 4. Så att det är den omvandlingen då som man har. Och varför man gick över till kilojoulen. Men det är samma sak när man räknar foderstater på djur. Då handlar det om megajoule. Alltså miljoner joule.
Mm-hmm.
Eftersom de är en häst.
Ja, större.
Ja, så den äter ungefär 70-80 megajoule per dag.
Men om vi då tar avstamp i det här med fascia och den levande kroppen. Att vi har pratat om just att man blir vad man äter. Alltså bokstavligen blir du vad du äter. Det du äter är byggstenarna som sen blir din kropp. Men när man tänker mat så tänker, jag tror de flesta tänker på det man äter och sen förbränner. Alltså man tänker det som att man stoppar i sig bränsle, som att man stoppar i bränsle i en bil. Mm. Så du har en bil, tanken är tom. Du fyller på med bensin och så sen så förbränns den och då är tanken tom igen. Mm. Och så pratar vi om vår egen kropp också som att tanken är tom. Alltså man liknar ju nästan kroppen vid en maskin på det sättet. Men i det här fallet så skulle det egentligen vara så att ja visst, det finns en bensintank och det häller bensinen. Men bensinen är också det som bygger upp däcken på bilen och som bygger upp ratten och som bygger upp sätet och som bygger upp motorn och som bygger upp dörrarna och karossen och alltihopa, så att allting består av det vi häller i tanken. Mm. För så är det med vår kropp. Men där har ju vi någon form av idé om att kroppen är en maskin som delarna är statiska och konstanta. Vi tänker inte på att kroppen faktiskt dör och ombildas precis hela tiden.
Mm.
För ur det perspektivet så måste ju just näringen och även då vitaminer och mineraler blir viktigare.
Ja.
Jag hörde på ett föredrag nu som handlar om alltså en sak att rensa kroppen, vissa saker som fanns. Alltså, om man har fått i sig fel saker. Att rensa kroppen, alltså rensa hela kroppen. Då, som bästa sättet att göra det på, det var vattenfasta i 5 dagar.
Mm.
För att då kommer man in i ketos. Alltså du kommer in i svältstadiet.
Mm.
Och när du svälter, då händer saker i cellerna. Alltså i
Då rensar ju kroppen. Det är det vi har pratat om förut. Att det sker alltså kontrollera dels celldöd men också att kroppen bygger om, tar vara på delar i cellerna som går att återanvända och sen rensar bort sånt som är trasigt och som inte går att återanvända. Mm. Så att säga.
Och det finns ju mycket kulturer att det är viktigt att göra så.
Autofagi kallas det.
Att rensa kroppen. Att göra, och det är så, och det äter mycket konstig mat. Så det är säkert mycket saker som finns i kroppen som är konstigt som behöver rensas ut.
Ja, vi har ju massor med avfall och alltså dåliga saker som vi sätter i oss hela tiden och som vi får i oss. Och stress och sånt som påverkar oss som lagras in i kroppen.
Mm.
I fascian. Och socker, inte minst.
Och socker.
Mm.
Så det blir ju, kaloriperspektivet blir ändå lite konstigt.
En kilojoule är inte så stor, det är inte så stor skillnad på dem egentligen, är det?
Ja, så att en
ja, men alltså det är samma princip, det är inte näring,
alltså, nej,
det är fortfarande energi.
Ja, det är samma.
Det är decoy, alltså, ja, det är fel. Ja. Det är att man byter från ett mått till ett annat.
Ja, det är bara en enhet, kalori eller kilojoule.
Så vi kan ju prata om, vi kan fortsätta med kalorier.
Därför att det är det som alla människor vet, men när man räknar foderstater fick man lära sig redan på 70-80-talet att räkna med joule.
Okej.
Okay. Mm. Så då räknar vi inte kalorier. Men fortfarande tror jag det står kalorier på. Men det står både kalorier och joule på. Alltså
jag fick en fråga idag av en känd person. Alltså, behöver hästar kraftfoder?
Nej.
Nej, jag sa nej. Alltså, de behöver inte det.
Det beror på, alltså, man kan inte säga generellt att de inte behöver. Det beror på vad det är för typ av grovfoder de får. Alltså får de ett dåligt grovfoder,
då blir det tillskott.
Måste man ge dem ett tillskott med kraftfoder.
Men får de en bra grovfoder då räcker det.
Så man måste ha en, nu kommer vi in på hästar, men ha en analys på grovfodret för att veta vad det är man stoppar i.
Alltså,
och då räknar man ju liksom på proteininnehåll och så räknar man på kalcium, fosfor, magnesium, svavel, de vanligaste mineralerna
som behövs.
Ja, sen kan man räkna på många, och selen också, väldigt
men där,
viktigt.
Men där pratar man om status på näringen, eller hur?
Ja.
Fodret. Men vi pratar inte om det. Alltså, nej, när jag träffar, jag vill inte spela golf med någon så sen.
Det står ju inte ens, det står ju ingen innehåll näring. Av, det står möjligen kalcium, jo, kalciuminnehåll, magnet, kanske att det står på.
Som vi inte ska ha så mycket utav.
Nej, det får vi, de allra flesta av oss får jättemycket kalcium. Mm. I alla fall om man äter mjölkprodukter så får man ju väldigt mycket kalcium. Alltså överskott på det då, som blir fel balans i cellerna. Eftersom vi ofta får i oss alldeles för lite magnesium, och magnesium och kalcium måste balansera varandra.
Mm. Men jag följer för då en, alltså med näring och alltså kost och näring är jättesvårt för, jag tyckte det var svårt också, men kost och näring är svårt att förhålla sig till, för man har pratat så mycket om den viss mängd energi man ska i sig. Man har aldrig pratat om näring. Mm. Alltså, det finns ingenstans att man behöver saker.
Nej, man säger bara, om du får i så många kalorier per
så
dag,
är det bra.
Så liksom, då överlever du. Ja. Ett tag. Och du kanske inte kommer att dö mager.
Nej.
Därför att du kanske får, men du, vissa funktioner i kroppen kommer ju inte fungera om du har ständig brist på vissa mineraler. Mm. För man säger som kroppens viktigaste egenproducerade antioxidant och glutation. Ja. Som man säger, ja, men det bildar kroppen själv. Och det är många andra sådana här saker som man säger, ja, men det bildar vi själva. Mm. Och vissa aminosyror och sådär också. Ja, men de är inte essentiella, för de bildar vi själva. Ja, men för att kunna bilda dem, för att kunna bilda glutation, så behöver kroppen vissa tre olika aminosyror. Mm. Och för att, två utav dem tror jag innehåller svavel. Mm. Och så att för att kunna bilda dem så måste det finnas svavel. Mm. Och dessutom i den syntesen, alltså tillverkningen utav de här utav glutationer, så krävs det magnesium. Mm. Och det krävs selen. Mm. Så har vi brist på magnesium och brist på selen, då blir det inget glutation. Nej. Även om kroppen så att säga, vill och göra det själv. Mm. Och normalt ska göra det själv. Tillverka det själv. Så finns det inte byggstenarna. Och då kan det inte bli något glutation.
Ja, det var en
så processen fungerar inte helt enkelt. Och det är ju många sådana processer som fungerar på det. D-vitamin likadant.
Ja.
Alltså, vi får just D-vitamin via solen. Ja, det bildas i huden. Om det finns tillräckligt med kolesterol i huden, alltså fett i huden.
Ja, finns det.
Äter vi inte fett så har vi en torr hud, och då bildas det dåligt med D-vitamin. Men sen måste D-vitaminet aktiveras både i lever och njurar för att bli aktivt så att säga, i kroppen. Annars är det bara ett förstadium.
Mm.
Och för att i båda de processerna, aktiveringarna i två olika enzymprocesser, så kräver magnesium.
Det är bättre om vi har blommor, då behöver vi bara i solljus lite vatten.
Ja,
eller?
Men vi behöver ju det med. vi konstaterade förut, att man kan leva länge på solljus och vatten.
Ja.
För det ger också energi.
Ja, det gör det.
Mm.
Det är sant.
Men Hans, du skulle säga någonting några gånger här.
Det som är svåra egentligen, det är att alltså, när man har kunder som jag har haft ont länge, alltså som är, jag har haft några stycken som är lite överviktiga, inte så mycket, men de bär ju på mycket vatten alltså, de har svullit upp.
Mm.
Och då det svåra egentligen att få dem, för en som jag sa, du måste börja käka gröngröt, alltså som man, alltså odla andra bakterier, alltså skaffa andra mikroorganismer. Och det svåra är att förstå att alltså har man tankat tillräckligt mycket dålig mat, så är det de bakterierna man har i kroppen.
Mm.
Så att man har mikroorganismer i kroppen som inte klarar av att, som ropar på annan mat.
Mm.
Så det som jag föreslog för en utom jag hade, det är att om du kan, så är det bästa sättet att byta struktur, det är att du faktiskt vattenfastar i 5 dagar.
Mm.
Sen då är du på gång att byta motor. Sen kan du ta bort kolhydrater. Sen kan du ta bort alltså det som är i vägen. Och så se vad är det för någonting som du mår bra utav.
Mm.
Om det är förutsättning att du börjar bygga upp en annan mikrobiom.
Nej, sen är det inte alla som kan vattenfasta. Man måste vara frisk, så att säga. Frisk.
Fast hon hade gjort det. Så hon kunde det. Så att kan du göra det, så är det ju skitbra. Då gör det.
Mm.
Det är ju inte egentligen bara, jag har gjort det. Jag undrar om jag ska klara av att göra det nu. Jag har varit så järnspikars mage, men alltså, jag har varit ju medtrevet. Jag tror inte alls. Men det är ju egentligen de första 3 dagarna som är jobbiga. Mm. Sen går det ju lätt. Mm. Men det är ju, alltså, sen kan man fortsätta hur länge som helst. Alltså, det kändes som. Man blir piggare och piggare och piggare och piggare. Så man måste ju lagra mycket elände i kroppen också. Mm.
Men bara det här som jag pratade om för att fasta halva dygnet, ja, typ, alltså fasta 6 eller ja, drygt då, 16 timmar och äta 8, ja. 16-8 deltids, vad heter det?
Periodisk fasta.
Periodisk fasta heter
det. Deltidsfasta.
Det som jag försöker eller gör då.
Ja.
Det gör ju också att du så att säga hinner med på den här fasteperioden, så hinner du med och börja rensa ut rätt mycket skit i kroppen. Mm. Så jag har ju märkt att kroppen mår mycket bättre utav. Det är viktigare att jag kör den fastan än att jag håller någon viss diet.
Mm.
Jag kan slarva mer under den tid jag äter om bara jag kör min fasta. Mm. Så funkar jag. Det är inte säkert att alla gör. Men jag har märkt att, och det är liksom, kroppen stabiliserar sig också efter det.
Mm.
Och mår väldigt bra. Och efter ett tag så känner man ju inte att man är hungrig. Alltså, nu har jag hållit på med det ett par år. Jag bröt ju en period här. Men det är inte så svårt. Som, för jag var ju en riktig frukostmänniska. Så att det går ju.
Mm.
Jag tror att mycket handlar om när man ska förstå då. Det här med kalorier och näring och som koncept är något man bör fundera på, vilka bilder man har av kroppen. För jag höll en presentation idag faktiskt, och sen sa jag just det här med att, ja, men, det som jag var inne på i förra avsnitt tror jag var att vi har sett på kroppen som död i, hela vår moderna kroppsförståelse bygger på studiet av döda kroppar, men nu har vi förstått att kroppen lever, och när vi förstått att kroppen lever så förstår vi saker på ett annat sätt. Och jag skulle vilja gå så långt som att säga att det där speglar sig i hur vi ser på mat och näring också. Mm. Just det här med att man tittar på, man ser kroppen som en maskin som ska ha bränsle.
Mm.
Och när man tänker på det, alltså verkligen tänker på vad det betyder. Så vi säger att vi ser kroppen som en maskin och bränsle. Mm. Man pratar om det på det sättet. Man pratar om vad man ska tillsätta för att sen prestera. Men det faller också över att man tittar på att man ska bygga muskler som man ska sätta på nya delar på skrovet, där man ska byta ut olika kroppsdelar. Man ska liksom, man pratar om det på det sättet. Man pratar om att bygga sig stark på ett annat sätt. Men om man snarare skulle se kroppen som en blomma, eller som ett träd, eller som någonting annat levande, för en bil är ju död faktiskt. Men om du tar en levande växt, den hämtar ju näring. Den hämtar inte bränsle. Utan den hämtar näring från jorden, den hämtar näring från solen, eller energi från solen och näring från jorden. Och då har du energi och näring som begrepp istället för att ha bränsle som begrepp.
Mm.
För kalorier är ju ett sätt att prata om bränsleförbrukning egentligen.
Det är ju energi. Ja.
Och det är ju istället för att titta på att, men, vilka kalorier ska jag förbränna? Det är också förbränningsmotortänket.
Mm.
Istället att titta på vilken energi behöver jag, vilken näring behöver jag. Och om man pratar energi och näring istället för kalorier så får en annan typ av betydelse kring det. För det här blir intressant när man pratar om överhuvudtaget hur kroppen fungerar. För jag pratar med någon som är på med styrketräning och brottning och så vidare.
Ja,
och det är samma sak där, man pratar om att bygga muskler och att du behöver till exempel kolhydrater för att bygga muskler. Eller när du sprungit maratonlopp behöver du fylla på med kolhydrater. Men då pratar man också egentligen om att man ska använda kroppen för att prestera eller använda kroppen för att bygga upp den. Men ifrån det här att vi blir vad vi gör perspektivet, så är det snarare så att kroppen anpassar sig efter vad vi gör med den.
Mm.
Så att vill jag kunna springa maraton, då hjälper jag min kropp att anpassa sig till att springa maraton. Då kan jag istället tillföra det som kroppen behöver för att klara av den anpassningen.
Mm.
Istället för att jag ska bygga muskler för att bygga mig stark, så är det en aktivitet jag ska utföra, och då kommer min kropp att anpassa sig efter den aktiviteten. Och då måste jag göra den aktiviteten mycket så att kroppen anpassar sig efter det. Och så var någon som frågade igen, är det tokigt att behandla fotbollsspelare innan de ska spela? Nej, men ju mer rörlig och smidig du är i kroppen, desto bättre blir du på att ta emot stötar. Därför det är vätskan som tar emot stötar. Det är inte skelettet, det är inte musklerna, det är inte trådarna, utan det är liksom det flödet som tar emot stötar.
Mm.
Och allt det där blir ju ett annat sätt att se på kroppen. Vilka processer behöver fungera för att jag ska kunna fungera så bra som möjligt? Jaha, vad utsätter jag mig för? Hur påverkar det mina processer? om jag utsätter för massa stress, ja, då måste jag ju se till att jag har, att jag kan hantera stressen. Vad förbränner stress? C-vitamin förbränner stress. Alltså att man börjar tänka så istället.
Men jag tror också, jag tror att det är så mycket med alltså tänkte på, jag tror att det är olika perspektiv på var man bor någonstans. Alltså var någonstans man kommer ifrån, rent om man är från Sverige eller Finland eller Italien eller Spanien eller Frankrike. Och sen, för jag tror att vi är kvar i en kultur som, jag tror att Sverige alltid haft ett väldigt konstigt sätt att se på mat. Alltså om du ser på 1500-talet så åt man ju, man åt ju så mycket som man spydde. Man har ju 15 rätter. Mm. Och då var det ju bara, då skulle man äta för
30
att...
30 rätter?
Ja, det är helt sjukt. Det går ju inte. Och, ja, men det har ju. Och i de här länderna som man lever länge, alltså då ser man ju måltiden som någonting viktigt. Mm. Om man ser på... Det är ganska intressant. Vi är ju Sverige är ju inte från början ett kristet land. Jag vet inte om vi är det nu, men vi var ju det i alla fall. Eller vi är väl det. Eller vi, ja, spelar ingen roll. Men i kristendomen så är ju måltiden viktig. Alltså det är två saker som kristna gör. Det är de första i alla fall. De åt ju tillsammans. Och sen döptes de tillsammans. Så måltiden har ju ett symboliskt värde. Alltså vad är en måltid? Och det är som du säger att det är skillnad på... Jag tror en kvinna som jag känner som hade... Hon behandlade de som var anorektiker. Anorektiker har ju ett konstigt sätt att se på mat. De tror att de kommer gå upp i vikt när de äter. Mm. Så att hon lärde dem att äta. Alltså på vita dukar. Alltså på en fin restaurang och äta mat. Tre gånger om dagen. Och sen hade de våg bredvid. Mm. Så de fick se att det hände som ingenting. Man går inte ett upp i vikt så fort man äter. Så att de har ett annat sätt att se. Men just måltiden att sitta och äta. Där det, alltså att måltiden är något viktigt. Och det tror jag det är i... Men i Italien när vi var där, alltså de äter ju 2 timmar. Mm. De äter ju jättemycket. Och de äter
det är det som är poängen med dagen, att äta.
Ja, ja. Det är därför man är där. Och det är det som det är grejer man gör. Det som, jag tror att när Zlatan skrev sin bok, att det var först när han kom till Milan eller han förstod att vad mat var viktigt. För då, de äter ju tillsammans fotbollslaget. Mm. Träffas morgon, äter de och så sen så tränar de och träffas och äter de lunch och sen går de hem, tror jag. Så därför är det viktigt att vilken näring du får i det. Och jag vet inte riktigt var det här kommer ifrån, att vi att antingen är det så att vi har varit så mycket kroppsarbetare så länge, att man hade tunga jobb förut, att man behövde väldigt mycket energi därför att man jobbar mycket. Jag minns inte, det var ju söndagmiddag som var intressant när jag var liten, kanske. Ja, alltså, det, då var det viktigt, annars var det inte viktigt, utan... Och traditionen att hur man äter, att sitta ner, man äter alltihop tillsammans, man äter lugn och ro, inte så fort som jag gör. Varför man har gjort det vet jag inte heller. Men, att man...
men det är också odlingen. Därför att svensk odling traditions... Alltså vi är så få skördar.
Ja.
Så att när man väl skördade då, så var den maten man fick fram, de råvaror man fick fram, var näringstätare.
Mm.
Så att en riktigt välodlad svensk jordgubbe smakar faktiskt bättre än en välodlad italiensk jordgubbe.
Ja, det gör det.
Därför att den är så otroligt koncentrerad i näring.
Mm.
För att näring och smak hänger också ihop. Mm. Det var det här som det fanns ett program som heter Chef's Table på Netflix. Då är det en kille då som upptäckte att sparris var väldigt gott när det var säsong. Han råkade få för mycket sparris. Så han lagade en trerätters där allt var sparris. Mm. Och vart jättehyllad över det. Och då fascinerades han över varför saker smakar gott i säsong.
Mm.
Och det här gjorde att han började skaffa en bondgård och började odla och började testa vad händer om man matar hönsen med chili. Hur smakar äggen då? Det var en helt annan karaktär på äggen av att hönsen äter chili. Mm. Så att det var mycket liksom åt det hållet. Men det han såg var att smak och näringstäthet hängde ihop.
Mm.
Så att de morötterna som smakade absolut mest var också de som hade mest näring. Mm. Så det är ganska spännande om man tittar rent biologiskt konstruktionsmässigt att näring och smak hänger ihop.
Mm.
Och vi har ju en tradition av att ha få skördar. Men våra, alltså en svensk nypotatis smakar speciellt. Mm. Den smakar inte som en potatis gör i andra delar av världen. Därför att den har en annan näringstäthet, den har en annan smak, en annan konstruktion, för att just jorden ser ut som den gör.
Mm.
När det då fanns en koppling mellan jorden och naturen.
Mm.
När jorden var ihopkopplad med berggrunden. När man odlade på det sättet. Men nu ser det ju inte ut så länge. Nu har man ju gjort även här storskaliga jordbruk på ett annat sätt.
Mm. Men vi har ju så kort odlingssäsong också, i och med att vi har bara sol och varmt precis över sommaren. Och då är det väldigt långa mycket soltimmar, alltså långa dagar. från norröver dygnet runt. Mm. Och då samlas också mycket socker i växterna. Alltså så att de smakar. Alltså hö uppifrån Norrland har mycket mer sockerinnehåll än vad därför att det har flått fler soltimmar.
Men är det bättre eller sämre hö?
Ja, det beror ju på
vad det är för häst.
Du, om du vill ha en häst eller har en häst som har problem med att bli fet så ska du inte ha fångkänningar och sådana saker. Så kommer du inte ha ett hö med mycket socker i. Men om du har en häst som tävlar så kan det ju vara helt okej.
Det är en annan sak som är.
Det är ju samma sak med grödorna så att säga. Att de... Ett äpple som växer en dålig sommar där det är lite sol, det kommer inte smaka lika bra som det gjorde sommaren innan när det var mycket sol till exempel.
Men det är en annan sak som är med också som är andra kulturer, det är ju vilken mat mår jag bra utav.
Ja.
För det är ju så att vi är olika. Alltså är man lång och smal eller man är lite bredare eller man är mer, med olika hur man egentligen vad man behöver för mat.
Ja, vi har ju olika
olika strukturer.
Mm. Men om du då tar tillbaka till det du sa med Sverige, varför har vi en sån sätt att se på mat på? Så om vi hade om vår livsstil var extremt energikrävande. Mm. Jag har sagt tidigare avsnitt, jag har ju sett bilder på när man rensade jordarna i Norrland för att kunna odla och när man liksom för hand tog bort stenbumlingar som var alltså 4x4 meter i diametern, så enorma stenar som skulle ut ur jorden för man skulle gå. Det krävdes mycket energi för det. Och då behöver du äta energität mat. Alltså du behöver äta mycket.
Mm.
Och du behöver äta mat som innehåller hög näring. Och om det då är de här få skördarna med bra kontakt med jorden, med mycket soltimmar, ja, då blir det ju hög närings och energi i maten. Mm. Så då får du ju det. Då handlar ju mat också om att du ska ha det du ska ha för att överleva och klara av att jobba så som du ska jobba.
Mm.
För vi har ju jobbat hårt i Sverige. Vi har ju en hög arbetskapacitet på ett sätt. Så att du har ju, vad som jag var på Sicilien och alla som var där, de sa som, vadå jobba? Alltså, vadå jobba? Liksom, så här,
faller vi ner grejer.
Men titta hur det ser ut det här ute. Så, vad ska vi jobba för? Men det är ju citronerna växer där borta. Liksom, allt som lugnt. Alltså, de har en helt annan inställning till arbete. Mm. Inte som att, alltså, nu för tiden måste ju alla jobba för att samhället ser ut som det gör. Men själva inställningen till arbete är inte som att det är klart vi ska arbeta. Mm. Utan det är så här, men vi måste väl jobba då.
Mm.
Men egentligen där är ju arbete är ju väldigt förknippat med att man ska överleva det. Men sen har vi bytt ut det mot någonting annat idag. Så vi kan ju överleva ändå idag utan att arbeta på ett sätt. Alltså, arbetet vi gör är inte så förknippat med överlevnad om man tittar på vad vi rent skär producerar. Men där finns det ju en teori om varför just nordeuropeiska företag blir så stora. Därför det finns en annan... Om du tittar på nästan alla bolag som finns eller allt som leder ekonomisk tillväxt är nästan allting från Nordeuropa eller USA. Mm. Förutom nu sen när hela asiatiska vågen har kommit. Men det finns en annan drivkraft att arbeta på de breddgraderna. Förmodligen för att det är kallt och för man måste jobba hårt för att arbeta. Men det är som nu när det är sommar. Alltså, jag kan säga att nu i början av juni. Vi får jättefå mejl. Det är jättefå som är intresserade av att jobb överhuvudtaget.
Mm.
Det är liksom alla vill bara gå på skolavslutningen. På förskolan så hämtar min dotter samma tid varje dag. Och den här veckan har hon varit själv kvar. Jag bara, vad har hänt här? Så här? Varför är hon själv kvar?
Det är fint väder.
Ja, men det är fint väder. Så att de som brukar säga att de kommer 16.30, de kommer 16. För de slutar jobba tidigare. Ja. För att det är så här, inte pallar vi jobba nu. För det är 25 grader sol ute. Vi ska ju liksom bara ha mysigt istället. Så att det hänger också ihop med arbetsförmågan. Och såklart med då, åter till ämnet, vilken energi du behöver och vilken näring du behöver.
Det var som alltså perspektiv. Alltså fascia som perspektiv, det är helhet. Och så kan man bero på, om man då tittar på delar som finns som är så att beroende på, jag satt och hörde på ett föredrag som man ska rensa kroppen.
Mm.
Alltså vad man ska göra för någonting. Och då sa de att egentligen så att det som är intressant med vissa sjukdomar som vi har, alltså som vi kan få, de är parasitdrivna. Alltså vi har saker som är inne och gör saker och ting. Vissa saker kommer från att det är cellerna blir smittade, cellerna händer saker och ting med. Det som är intressant med människan som perspektiv, alltså som med fascia perspektiv, ett annat perspektiv att se på cellerna och på allting som är, så har vi ju DNA. Och DNA är ju en fysisk struktur, eller hur? Men det är också en vibration. Så att den är både fysisk och vibrerande. Och det är ett annat sätt att se på kroppen. Då är ju egentligen både fysisk och vibration i något annat. Mm. Vad är det för någonting? Så att det är samma sak som du kan säga om mikrochondrier eller om vad är alla sjukdomar? Ja, det är...
Så är det mitokondrier eller hypokondrier?
Mitokondrier. Mitokondrier. Vad är alla sjukdomar? Så alla sjukdomar är egentligen oxidativ stress, eller hur? Mm. Och det är egentligen för lite näring och för mycket stress. Så får man fel näring...
Eller fel näring. Fel näring, alltså näring som sådan kan ju vara... Jag satt ju översatte artiklar här och så, då läste jag en gammal artikel som jag hade skrivit just av Thomas Levi som har skrivit att all sjukdom är ju överdriven oxidativ stress. Och att mat och näringstillskott gör egentligen bara nytta, alltså han skriver så, om det så att säga, ger effekten utav att det är antioxidanter. Mm. Så att det neutraliserar. För all metabolism vi har producerar hela tiden massa fria radikaler, oxidationsprocesser. Och de här måste ju hela tiden få, vi måste ju hela tiden producera egna antioxidanter och få i oss via maten. Mm. Så att den här oxidationsprocessen neutraliseras. Så att säga. För annars kommer vi att, kroppen bryts successivt ner då. Det är det som är åldrande. Men så att egentligen så beroende på vad vi äter så hålls ju den här oxidationen i schack om man säger så. Mm. Men äter vi då onyttigt socker, kaffe?
Mm. Men kaffe är inte onyttigt.
Kaffe också, alkohol. Så. Möjligen ett glas rött vin så är det resveratrol. Så får Men man får tänka på färgen där. Ja. Mm. Grönt eller rött igen. Men kaffe och alkohol och rökning och allt sånt där ökar ju den oxidativa stressen. Mm. Och sen om man då äter mycket socker och lättsmälta kolhydrater så är ju det tyvärr då gott kanske. Men det är det som gör att det blir ännu mer oxidation.
Mm. Men det är där som blir så spännande för om vi går tillbaka till det här med hur man ser på saker då. För att du har ju de här blå zonerna. Mm. Det är alltså områden, för oss som inte vet, det är områden i världen där man lever väldigt länge och där man inte får de sjukdomar som man får överallt annars. Mm. Och jag tycker framförallt om en sån zon som är på Sardinien i Italien. Och där, det som fascinerar mig med den, det är att de gubbarna och gummorna, de röker.
Inte alla, men de rökte.
De rökte ju. Alltså, det var ju typ alla. Och de dricker vin. Mm. Och de äter ost. Mm. Och de liksom sådär. Men de vandrar också i berg varje dag. Mm. Och framför allt så har de det väldigt gött. Mm. Alltså de liksom, då på morgonen så vandrar de upp i sina jätter i bergen och sen så sitter de på någon högland och tar någon fika och den fikan består av ett glas vin och lite ost och en cigg och liksom sådär. Men då är de med sina kompisar och så tittar de ut på naturen och så sen så tycker de att livet är underbart sådär. Ja, och sen klättrar de ner för sina berg och går och rör sig och så vidare och sen på kvällen så kommer de hem och så har de en stor middag med familjen och så har de det bra och sådär. Och det som är intressant här är att det de absolut inte gör, de stressar inte och de oroar sig inte, utan de tycker att livet är ganska bra, ganska härligt, det är ganska fint att leva liksom så. Och den, att det är fint att leva, att vara levande, det är den gemensamma nämnaren för alla de här zonerna. Så det är egentligen inte vad de äter, utan det är hur de ser på sig själv och sitt liv. Mm. Och det i sin tur, för vi pratade lite grann om det här, dels när vi pratade om i avsnitt 106 om struktureringen av vattnet. Och sen pratade vi även om det här med att ju mer levande du är, desto bättre flöde får du. Ju bättre flöde du får, desto lättare får allting i kroppen att åka runt. Desto lättare startar självläkningen igång. Så att ha en bra sån process, så måste ju den också minska den oxidativa stressen. Den måste ju också producera antioxidanter. Det måste ju också förutsätta att du såklart har rätt beståndsdelar för att göra det, vilket du då får om du är ute och går i bergen, så får du solljuset. Är du, dricker du vinet så får du resveratrolet. Äter du osten så får du fettet. Alltså du får ju allt det där. Så det kanske handlar lika mycket om hur vi ska förhålla oss till oss själva, våra liv, som vad vi faktiskt gör, alltså vad vi äter och dricker och så.
Det är ju balansen, alltså det är ju summan av kardemumman, om man säger så. Mm. Så att det är klart att man gör och får i sig onyttiga, mindre nyttiga saker, så att säga, och att man utsätter kroppen för en massa stress. Men det är inte så att de utsätter inte kroppen för alls så mycket stress som vi kanske här uppe blir utsatta för. För dels har de ju mer jämn dygns, vad heter det, soltid, sol eller ljus dygn, ja. Året
årstiderna
runt.
Samma.
Ja, ja, lite mer jämnt så. Vi har de här stora variationerna. Det måste vara jättestressande för kroppen. Mm. Det är ju ingenting som vi rår på. Vi bor här uppe.
Mm.
Men det är stressande för kroppen att få de här total mörker och sen väldigt, väldigt, väldigt ljust istället. Alltså att någonstans mitt emellan hade varit bättre. Mm. Totalt sett. Och sen att de dricker rödvin med resveratrol. Mm. Det tar ju ut lite av det här dåliga, så att säga.
Men det är lite kul, för vi glömmer ju ibland att vi bor på ett väldigt extremt ställe. Ja. För jag och min fru såg en serie som utspelade sig i London. Och så var det jul. Mm. Och så sen så gick karaktären ut med en sån här dunjacka. Alltså en kort sån här, som dunvästar, den typen av jacka. Hon bara, men det är jul, han kan ju inte ha på sig det där. Jag bara, men alltså, det är London.
Mm.
Vadå? Jag menar alltså, i London kan det vara.
2-3 grader.
Ja, men det känns som 10. Alltså liksom så här, lite fuktigt. Och så här, men vadå? Ja, men det är en ö. Alltså det regnar på ett annat sätt. Det är en annan typ av klimat, en annan typ av mildhet. Inte mycket vildare. Ja, just det. Det är ju sant. Alltså, men vi tänker oftast att det liksom är att det är vinter på samma sätt överallt som det här. Men alltså det här med minus 20 och snö, eller minus 10 och snö, eller 5 grader som känns som minus 10 med kalla nordanvindar och snöslask. Alltså, det är ju inte alla som har det så. Det är ju ett ganska konstigt sätt vi bor på. Och då måste vi ju, med allt det här sagt, så måste vi ju förhålla oss till vilken miljö vi är i, hur den mat som vi faktiskt får i oss, hur vi lever och så vidare. Och det är ju det som är det centrala när det kommer till näring och kalorier. Det är inte att vi ska äta si och så mycket och göra si och så sådär. För det är ju totalt olika beroende på vem du är.
Jag tror att det svåraste egentligen med näring och kost att förstå, det är att för 50 år sedan då var vi nära näringen.
Mm.
Då bodde vi i den. Då, alltså, vi odlade potatis bara hemma. Vi hade trädgårdar och mamma kom ifrån en jordbrukare. Idag är det så långt ifrån oss.
Mm.
Så att vi har inte kontakt med näringen eller var det kommer ifrån. Men då kunde man ju, alltså, jag vet ju vad kossan eller vad djuret hette som vi åt. Alltså man vet ju exakt vad det är för någonting. Man vet var de har gått någonstans. Och det kan ju också vara så att det var närproducerat.
Mm.
Då ligger ekosystemet ganska nära. Jag kan ju äta ett kött ifrån eller någonting ifrån Australien eller från Argentina eller var 17 som helst ifrån.
Ikväll,
ja. Alltså ikväll. Och jag tror att det där är, därför förstår man inte kopplingen mellan vad behöver jag ha för någonting för att må bra och vad får jag för någonting. Så att det är svårighet, alltså egentligen, jag tror att om man ska, när jag träffar de jag brukar träffa när jag spelar golf och så, då, så att alltså, alla behöver magnesium, alla.
Mm.
Mycket stora mängder magnesium.
Mm.
Alla behöver C-vitamin.
Mm.
Alla behöver kanske ibland lite gurkmeja så att man blir av med inflammation. Alltså det är en massa saker som vi behöver som näring. Som man tror man får med kosten, som man inte får med kosten. Och det man sa för 30-40 år sedan, tallriksmodellen. Ja, det kanske funkar då, för vi hade det jordbruk som fanns då. Fast förmodligen inte heller.
Nej,
man har gett kosttillskott till näring, till livsmedelsproduktion i över 50 år. Och då måste man ju se, vad innebär det för någonting? Alltså vad behöver jag för näring egentligen?
Det är precis, det är produktion, det är inte odling.
Nej, produktion.
Nej, men det är ju som jag säger, att alltså, du ser ju på en växt. Den kan ju växa och bli stor om den får kväve och solljus och så. Men sen kan ju bladen få fläckar eller bladen kan se lite halvdassiga ut. Eller den kan ha lite blek gulaktig färg istället för grön och frodig. Och därför att den mår inte riktigt bra, växten, för att den saknar vissa näringsämnen. Alltså om den växer ändå, och det blir, om man då liksom beroende på om den ska då en spannmål som ska producera frö eller om det är grönmassan man vill åt eller vad det är. Men det blir liksom en produkt utav det ändå, men den blir inte så näringsrik därför att växten i sig mådde inte heller så bra, fast det ser ju inte vi.
Nej. Så jag tror det man måste
utan det enda man tänkte på det är att man vill ha liksom en stor volym och inte så mycket kvalitet. Så att säga,
men jag tror det man ska egentligen börja titta på mer som folk ska börja fråga efter, precis som man frågar efter färsiga helhet. Titta på, vad har jag för vatten? Vad har jag för näring runt omkring mig? Vad kommer ifrån? Alltså ifrågasätta mer. Det finns ju sådana, i USA kommer sådana affärer. Alltså som har mycket, mycket hög kvalitet på saker och ting. Där man har, och vi har inte det i Sverige än. Men jag tror att det kommer komma.
Jag minns den chocken när vi var i Washington, du och jag. Så skulle när vi var på Fashion Research Congress, så gick vi in på en butik, jag tror den hette Whole Foods och sånt där. Stor kedja, kanske heter något annat, men jag glömde bort det, men i alla fall. Men i den butiken så var allting, alltså det fanns ingenting ekologiskt där. Nej. Därför att allt var det. Det fanns ingenting, alltså allt var närproducerat, allt var, det luktade på ett annat sätt. Det var verkligen så här, men det var snordyrt. Alltså det var jättedyrt.
Jättedyrt
var det. För där har det blivit som en hel, alltså vad säger man? En hel livsstil. Att man har det,
finns
det, på
det finns någon sån affär på Söder.
Och den är nedlagd nu, men det finns någon annanstans. Paradiset var ju en sån, som du tänker på, tror jag. Ja, hur som helst, det finns ju sånt, men det har inte riktigt slagit i Sverige, tror jag. Dels för att vi inte riktigt har... Min frus familj, de är från norra Irak och de är assyrer. Och hon brukar säga så här att svenskar vet inte riktigt hur mat ska smaka.
Nej, jag tror inte det.
Alltså, de kan ta en paprika som inte är liksom god och tänka att det här var en god paprika. Men jag kan säga att i hennes familj, där är man... Där det är så, okej, okay, just nu är paprikan bra på det här stället, då åker man dit och köper paprika. Just nu är den här bra, därför man har en annan typ. Och det kan du ta som, du vet, de här torgen som finns, grönsakstorgen. Ja. Det är en helt annan kvalitet, därför där har man en annan, man bryr sig om råvaror på ett annat sätt. Och det är också en annan kultur. De kommer från ett jordbrukarsamhälle, men de är också närmare den delen av världen där mat är i fokus. Alltså om du tar den här italienska stereotypen då, så har du ju mamma Rossa liksom, som ska laga en middag nu. Det spelar om det är tisdag eller söndag, men då går man ju runt och går till slaktaren, sen går man till grönsakshandlaren, sen går man och säger, vad är bra idag? Och så går man runt och, alltså att förbereda en måltid kan ju ta flera timmar för att man just går runt och känner och känner på mat. Och det är inte så här, det är inte Jamie Olivers middag på 30 minuter här, utan det är liksom, det är middag på 3 timmar, för det är liksom det enda som är viktigt idag. Så jag tror förhållandet till, jag tror ens förhållningssätt till mat är mycket mer intressant egentligen än att prata om kalorier. Men jag tänkte på en annan sak på, om man tar då, man skulle då kunna säga så här, nu ska jag testa den här metaforen för att se om du tycker om den. Om man struntar och ser på kroppen som en maskin, en bil som är bränsle, utan så har man tänker på den som en växt. Så. Och då är det så att förut så var den här växten planterad i jorden, i naturen. Och runt den här växten så fanns liksom natur. Och det gjorde att oavsett vad som hände just på området där växten var, så hade växten då kontakt, alltså växten är då jag, växten är vi, kontakt med alla de här svamparna som finns i jorden, som flytta på näring från olika ställen, som tar näring från berggrunden och som tar näring från hit och dit och flyttar runt där. Och så hade de kontakt med solen på ett annat sätt. De var utomhus hela tiden och hela den biten. Och det kanske var svensken på sent 1800-tal, säger vi. Men nu är det som att man tagit den här växten och satt den i en kruka. Och när den här växten är i krukan så har den inte kontakt med runt krukan så finns det kanske betong. Eller runt krukan finns det en park. Eller runt krukan finns det en artificiellt planterad miljö, oavsett om det är träd som någon har planterat dit eller om det är asfalt eller vad det nu kan vara. Och den här krukan, den är där. Växten växer fortfarande, för den får fortfarande solljuset och den får fortfarande en viss typ av energi och så vidare. Men numera är det viktigt att se till att jorden som växten sitter i krukan, behöver man tillsätta saker till. Man måste ha den på rätt ställe så att den får rätt typ av ljus. Man måste också ge den rätt typ av vatten. Man måste också se till att den får rätt typ av näring. Man måste tillföra det här i jorden. Man måste byta ut jorden då och då. Men förut sköttes det här per automatik för att man var en del av det stora kretsloppet. Nu har vi liksom satt oss själva i krukor där vi istället tar ansvar för att tillsätta saker själv. Och det där, jag tror inte att vi tänker på hur frånkopplade vi är från naturen och hur mycket vi har förlorat i, alltså vad konsekvenserna faktiskt har blivit av det. För visst blir det ungefär sådär?
Ja, jo.
Vi måste tillsätta näring
måste
i vår egen jord.
Jo, vi måste ju se till att tillsätta näring hela tiden. Och det är som sagt, som jag har sagt så många gånger, det är så man tänker inom djurproduktionen. Då. Mm. Alltså där, för att man så att säga, ska få så friska djur som möjligt, därför att det är ekonomiskt mer
lönsamt
att få ha friska djur som växer bra. Mm. Så att det är liksom, och som producerar mycket mjölk. Alltså det är ju kött och mjölkproduktion, så att säga. Det är ju det. Det låter ju hemskt då. Men
om man tar apelsinproduktion, för det är fortfarande en bild jag tänker på när jag tänker på det moderna storskaliga jordbruket, då kan du ha ett apelsinträd som i princip är ett ökenlandskap, och så vattnar man en liten yta runt det här trädet från USA, fast apelsinerna finns i Spanien. Och det går ju, alltså trädet växer där ändå. Så att ett träd kan växa i en miljö som är katastrofal, men frukten blir ingen god.
Jag tror inte det är som är grejen. Jag tror att frukten kan visst bli god. Det som händer egentligen, det som vi får, det är att om du pratar, alltså vi fraktar ju, det är frakten vi gör.
Ja,
alltså det är inte det, utan alltså det vi gör med viss frukt, så fraktar den omogen. Mm. Så den mognar ju under transport. Men äter du närodlat, som du är på, om du äter en apelsin jag tror att vissa saker är, de är jättegoda. Alltså det är transporten som är grejen. Men det är också, jag tror också det som är viktigt, det är ju som du sa med sardinexemplet. Alltså att det finns de som varit borta ifrån, alltså kanske 700 år i Sverige eller 500 år i Sverige. Det beror på var man har bott någonstans. Alltså hur man ser på hur långt ifrån verkligheten man har varit. Men min morfar, han dog 84. Det är inte så fördärvat länge sedan. Han bodde ju i en by. Han bodde ju alltså ensam ute på en åker. Och fiskade och levde levde utav naturen. Men det är inte säkert att han var, alltså det är inte säkert att han, problemet med dem, de åt ju förmodligen ganska för mycket för enhanda. Och så att det är inte, alltså det, man var inte så bra på näring då heller egentligen, utan det var mycket att man skulle i sig energi.
Ja, det är energi.
Jag tror att det här med näring, det är nog mera, jag tror att det är mera utav japansk kultur man äter, eller alltså näring, maten som någonting man firar och äter tillsammans för att det ska vara gott. Det är inte Sverige. Utan det kanske kommer med, alltså med restaurang, går med restaurangerna som fanns. Men det var ju, om ni har sett de brattarna som byggde Sverige. Alltså vi hade ju inte en salladsdressing. Vi hade ju bara sallad.
Finns det fortfarande att se den?
Jo, jag tror att brattarna.
Var det på SVT eller?
Jag tror det var på SVT. Ja. Jag tror det. Brattarna som byggde Sverige. Ja. Och det handlar om restaurang bland annat. Alltså, det var ju så enhanda som var inte sant. Alltså, min pappa sa, får jag potatis? Mm. Jag ger mig potatis. Det var det de skulle ha. Så. Och det, potatis är ju kolhydrater. Det är ganska mycket energi i det. Så att, jag tror att det är mer den här, alltså lite grann som, jag tror att det var, ja, Descartes, han kom hit och dog i Sverige. Han var helt förstörd. Men alltså det var ju, alltså Conrad från Frankrike på 1700-talet och hamnade i Sverige. Då måste man ju tro om han var någonstans, kallt som 17 och dålig mat och ingen kultur och han kan ingenting. Alltså vi har ju importerat kultur i Sverige. Mm. Gustav III som startade akademierna. Alltså innan dess var det ju rätt så konstigt i Sverige, tror jag. Så jag tror att det, matkultur har vi nog, den svenska, vi brukar säga svenska husmanskost, men de var rätt rå, eller hur? Det var inte så mycket. Det var inte
Nej,
så mycket
men, alltså det, du kan ju äta exakt, jag tänkte att man säger att man måste ha variation i kosten. Ja, egentligen så ska du ju ha variation varje dag.
Ja,
så att du liksom, exakt. Du får i dig alla
näringsämnen.
Sen kan du äta precis samma måltid egentligen, dag ut och dag in, om bara den är väl sammansatt. Ja. Spelar ju ingen roll.
Nej.
Så äter ju djuren.
Ja.
De äter ju samma mat hela tiden.
Men den är
förhoppningsvis då väl sammansatt. Ja. Är det vilda djur så får de ju sköta det själva genom att de har ju en viss instinkt vad de så att säga
Det var inte så länge sedan som har varit typ så här 98% av Sveriges befolkning åt gröt till frukost, lunch och middag varje dag. 364 dagar om året. För den 365 dagen så slaktade man en gris och hade fest.
Ja,
jag vet inte om gröt är sådär väldigt...
Man åt ju mer fisk. Min morfar åt mycket fisk. Alltså man fick ju fisk på tvären och höjden och ledden. De åt ju fisk och bena samtidigt och i munnen. Så att min mor, han sa att jag åt fisk och så kom det ut och stod ben från sidan och så här. Han bena i munnen, det gjorde inte vi.
Nej, men jag kan säga som avrundning när man pratar om vilka ämnen, vilka näringsämnen man kan behöva tillsätta då. För det är ju det är en sak att få i sig energi, men vi kan behöva näringsämnen. Så på fasciaguiden.se så finns det en sida som heter nutrition. Och där har vi gjort sammanställningar av de viktigaste vitaminerna, mineralerna, fettsyrorna, proteinerna och olika antioxidanter som man kan få i sig. Så att vi behöver inte rabbla nu varför de olika sakerna är bra, men vi pratar mycket om just C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, hela B-komplexet, magnesium, zink, selen, svavel som i MSM, omega-3 som fettsyra och även då hydrolyserat kollagen. Sen står det, finns det texter också om glutation, om resveratrol och om quercetin. Jag tror att det är de som finns uppe nu, det kan vara någonting. Men där kan du själv läsa liksom om vad är det här för någonting, vad gör det i kroppen, hur ska man ha det och så vidare. Men jag tänkte vi skulle avsluta med att prata lite grann om ett ämne som vi tagit upp tidigare, och det är hur, för jag tänker faktiskt inte sitta och säga här vad du ska ta för kosttillskott. Jag håller inte på med sånt. Mm. Utan vi är här för att lära dig själv känna efter vad du ska ha och vad du ska behöva. Och sen kan vi berätta om vad vi själva tar och hur mycket vi tar och så vidare. Men det handlar mer om att hitta ett sätt att känna efter i sin egen kropp. Vad behöver jag? Och det kan vara bra att till och med testa allt först och se vad mår jag bra av, vad mår jag sämre av. Man kan testa under en längre period. Men det handlar mycket om att faktiskt bygga upp den här kunskapen om kroppen. Att förstå vad är det som händer med de olika processerna, vad är det som händer med de olika sakerna. Och därifrån kunna ta reda på vad jag behöver för att ge kroppen förutsättningar för att läka. Alltså om jag stressar mycket, då behöver jag vissa saker. Men jag kanske också ska undvika stressen. Och då undvika stressen behöver jag andra saker. Så det är väl en sån sak att man antecknar, man följer upp, man testar. Man förstår att det kan variera från dag till dag. Stressen varierar från dag till dag också. Det som är positivt dock med olika typer av kosttillskott är att det finns inga biverkningar. Eller de är i alla fall väldigt minimala. Du kan bli lite dålig i magen om du till exempel äter för mycket C-vitamin eller magnesium. Mm. Men du kan också äta en dos magnesium en dag och vara helt okej. Och sen dagen efter äter du exakt lika mycket. Och då blir du dålig i magen. Så det beror väldigt mycket på vad du gör runt omkring dig och så. Samma sak med att förhålla sig till tarmfloran och förstå att det här förändras över tid. Vi gjorde ett avsnitt om tarmfloran som man kan gå tillbaka till.
Ja, alltså jag tänkte på tarmfloran, för man säger B-vitamin som säger man, ja men tarmfloran, mikroorganismerna bildar B-vitamin själv, det säger man om hästar och så också, så att det är inte så viktigt att tillsätta. Nej, men det beror ju på om tarmfloran mår bra.
Ja,
är det en bra tarmflora så kanske de bildar B-vitamin. Men annars så hjälper ju också B-vitaminet till. Jag kan ju säga att sen jag började äta B-vitaminkomplex, jag gjorde inte det först, jag åt allt annat men inte B-vitaminkomplexet. Så har ju min mage börjat må så toppen. Alltså. Så att mikroorganismerna får hjälp av och D-vitamin.
Och Camilla, hur gammal var du våren 2022?
Våren 2022?
Så för ett år sedan, den våren. Hur gammal var du då?
66.
Hur kan en 66-åring ha mycket, mycket bättre värden när vi gjorde en sån här fullblodsanalys på näringsstatus än en då 25-åring? Mm. Det kan ni fundera på. För att den 25-åringen Ivar då, han äter bra, han tränar bra, han rör sig bra, han tar väl hand om sig själv. Men Camillas värden var mycket, mycket bättre. Så det är inte som att vi sitter här och säger testa och laborera med tillskott för att vi bara säger, utan för att du har ju visat med exempel att det funkar faktiskt. Man kan må riktigt, riktigt bra om man lär sig att hitta en balans i näring och tillför näring till kroppen.
Och då kan jag säga att 2019, då mådde jag inte så bra i mage och kroppen överhuvudtaget.
Men så är inte det så att alltså kalorier, det är det är inte det vi ska prata. Det är inte energi vi behöver, nej, näring. Nej. Och det är det som man sett om du tar till på hästar. Alltså på djur är det jätteviktigt med foderstatus. Alltså vad får du i för näring? För att får du inte det bra, och det förstår man det, att hästar är viktigt för och djurhållning är viktigt för, men för människor är det inte viktigt alls. Nej, då förstår man hur konstigt det är.
Men alltså min mamma pratade ju hela tiden om när jag var liten, så det är jag på sätt och vis uppvuxen med, men det glömde jag väl sen. Och sen så fortsatte jag med djuren och då är det jätteviktigt med det här med näring. Men för hon sa ju alltid att du får inte äta socker för det är bara tomma kalorier.
Ja.
Och det är ju det, tomma kalorier, hon menade alltså att det är bara kalorier som inte tillför något annat näringsämne. Det var ju så hon menade. Alltså du får inte i dig, det är inget protein, du får inte i dig något magnesium, du får inte i dig liksom några mineraler och vitaminer i princip alls med det här, utan det är bara tomma kalorier. Så hon visste ju det.